Och då bestämde vi att hon skulle ringa på. Så hon hade gått upp och lämnat sin gårdagens tidning och frågade om hon ville ha något handlat. Och gick och handlade lite mjölk och sådär. Mm. Och det där var ju också en sorts vänskap sen. Alltså det var två ensamma människor med ganska stor åldersskillnad. Men som ändå fann varandra där på balkongerna mellan varven.
Tack så mycket, Anna.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Gäst var Anna Bennick, programledare Robin Olin och producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Nu klockan 5 får vi nyheter i P1.
Ekonyheter. Idag väntas åtal väckas mot de som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten Sigan Bino i Göteborg i fjol. Målsägande biträdet Mia Sandros, som företräder artistens föräldrar, menar att utredningen inte gett svar på varför han sköts. Men polisen ser en risk för att rättegången kommer påverka gängen i Göteborg och skärper närvaron där det finns risk för nya våldsdåd. De mordmisstänkta förnekar brott. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-parad i slutet av juni. Enligt en ny lag i Ungern är marschen olaglig och enligt uppgifter i media vill von der Leyen undvika att provocera den ungerska regeringen på dess hemmaplan. Vår Östeuropa-korrespondent rapporterar att besvikelsen är stor bland Pride-arrangörerna i Budapest. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Någonting har exploderat eller börjat brinna vid en lägenhetsdörr i ett trapphus i centrala Lidköping natten till idag. Ett äldre par som var i lägenheten skadades inte, enligt polisen. Ännu är ingen gripen. Två personer omkom i en allvarlig trafikolycka mellan Kiruna och Narvik igår kväll. En bil med fyra personer körde i vattnet på den norska sidan. Både norsk och svensk räddningstjänst har deltagit i insatsen. I Portugal inleder nu polisen en ny sökinsats efter Madeleine McCann, brittiskan som försvann från en semesteranläggning 2007 när hon var 3 år gammal. Den huvudmisstänkte är en tysk man som anklagas ha fört bort Madeleine McCann. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Vi får om en liten stund stifta närmare bekantskap med Sveriges enda valart, tumlaren.
Det känns ju konstigt att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 eller podden när du vill.
Nu Vetenskapsradion. Programledare Joakim Lindvall.
Nu ska vi få möta vår enda svenska val, tumlaren.
De har ett litet leende i mungipan alltid. De är väldigt karismatiska på det sättet.
En av världens minsta valar som suger i sig levande fiskar och pratar med klickljud. Men varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön som till exempel havsörn, säl och utter har gjort? Rovdjur som råkar ut för samma miljögifter i mitten av 1900-talet som tumlarna.
Nu står vi här utanför dörrarna då och nu går de upp.
De går upp så att vi kommer in och om du tittar längst upp vad det står på latinskt. Jag kan inte uttala mig på latinskt, men mortui vivos docent.
Och vad betyder det?
De döda lär de levande.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall.
Mm. Och det är obduktionssalen som vi tar oss in till nu.
Okej, då var vi.
Vi befinner oss på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. En gul låg byggnad som ligger ute på Uppsalaslätten söder om stan i det så kallade Ultuna-området. En välbevakad expertmyndighet som bland annat håller på med smittsamma djursjukdomar men som också obducerar både döda tamdjur och vilda djur.
Så alla som ska in till salen måste skriva in sig om det är någonting smittsamt.
Det man gör här inne det är ju att man undersöker djuren. Det kan vara flera olika frågeställningar. Det vanligaste är ju för att fastställa dödsorsaken. Varför har djuret dött? Det kan också vara sjukdomsövervakning. Man testar för specifika sjukdomar. Till exempel fågelinfluensa. Vi har också hälsoövervakningsprogram för vissa djurarter. Och just marina däggdjur faller in under alla de här kategorierna. Det är många frågor vi vill ha svar på.
Mm. Vad är det vanligaste djurslaget som brukar ligga på borden här?
Oh. Om man kollar på förra årets statistik så var det prover från vildsvin. Men också råttor som togs in i stora antal. Och det var för att vi hade projekt, och både, ja, projekt på råttor och övervakningsprogram för afrikansk svinpest på vildsvinen.
Det berättar viltpatologen och veterinären Elina Thorsson. Innan dess så hörde vi Alexia Neimanis som också är viltpatolog, forskare och veterinär på SVA. Vi har nu bytt om till blåa skyddsrockar och gått in i den stora ljusa obduktionssalen där flera rostfria obduktionsbord står på rad. Allt ser väldigt sterilt ut men ändå i en varm ton.
Mm, det är väldigt speciellt att komma in här, det måste jag säga.
Det är två unga tumlare som ska obduceras idag, en från Skåne och en från Bohuslän. Jag följer med marinbiologen Moa Nallisvara Engman till kylrummet för att hämta de små valarna.
Så här kan det finnas lite allt möjligt av olika slag.
Ja, men då tittar vi in här då. Det är ett kaklat rum och jag kan ju se här då, bara genom att titta in, är det lodjur och järv som ligger där borta eller... Och någon liten säl och ja.
Ja, som sagt, det är väldigt mycket olika. Som sagt, det är djur från licensjakten som kommer in, som undersöks här av vår rovdjursbiolog. Det är, ifall man misstänker att det är tjuvjakt, då kommer det också in hit. Och så förstås våra marina däggdjur, en säl där nere och två stycken tumlare här som vi ska obducera.
Mm. De ligger på ett rullbord här då. Jajamän. Så då ska du dra ut dem eller?
Yes, jag ska rulla ut dem.
Ja. Var den tung, Elina?
Inte så faktiskt, den här är inte så gammal. Att, de kan bli tidigt större än vad den här är.
Ja, nu öppnar du upp plasten här då. Och fram kommer tumlaren med en helt svart rygg. Och vad då? En meter lång eller någonting?
Ja, drygt en meter är den här.
Mm. De är inte så stora.
Nej, som jag sa så är den här inte en fullvuxen individ. Men de kan bli uppemot 1,6-1,7 meter långa.
Okej, ja. Vi hade nog tänkt mig att den skulle vara mycket större.
Ja, det är ju så att vi får in det största antal de här som är unga eller ej könsmogna ännu. Så att de är mellan 1 och 5 år gamla är de vi får flest antal av.
Tumlare är en av världens minsta tandvalar, till skillnad från badvalar och delfiner. Den spolformade kroppen kan bli upp till 2 meter lång, men vanligare är att en fullvuxen tumlare stannar på drygt 1,5 meter. Den väger mellan 50 till 70 kilo, den är mörk på ovansidan och ljus på undersidan och den tjocka huden saknar helt hår, trots att tumlaren är ett däggdjur. Den andas både in och ut genom sitt blåshål uppe på huvudet, men den sprutar inte ut några kaskader av vatten som sina större släktingar kan göra. Men om man lyssnar noga så kan man höra den skygga valen andas.
Om man är ute på en spegelblank dag och det inte hörs massor med båtar runt omkring, kan man höra när de kommer upp och tar ett andantag.
berättar Alexia Neimanis, som ursprungligen är från Kanada, där tumlarna ibland kallas för puffing pig, som kanske skulle kunna beskriva tumlarens läte. Det finns tumlare lite varstans i världen, men kring våra svenska kuster så finns det tre olika populationer. Det berättar Anna Ros, toxikolog på Naturhistoriska riksmuseet, som också är med och obducerar tumlarna på SVA.
Ja, dels är det då Nordsjöpopulationen som finns i Skagerrak och norra Kattegat och även i Nordsjön. Ja. Sen är det Bälthavspopulationen som är i södra Kattegat och Öresund och in i, en bit in i Östersjön också. Och sen då Östersjöpopulationen som det är några hundra djur bara.
Hur långt upp går de?
Ja, alltså, i Östersjön är de ju på gränsen av sitt utbredningsområde. Och de kan ju inte vara så långt norrut på vintern när det är is. Det är ju en begränsande faktor för dem. Och därför har ju de simmat fram och tillbaks från Bälthavet och in i Östersjön. Mm. Rent historiskt och även idag.
Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio som idag handlar om vår enda inhemska valart, tumlaren. Och framförallt då Östersjötumlaren som lever en tynande tillvaro. Varför återhämtar sig inte tumlarna som andra stora rovdjur i Östersjön har gjort? Som säl och havsörn till exempel. Det är något vi ska prata om senare i programmet. Men nu har de bägge tumlarna som finns på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala kommit upp på obduktionsborden. Elina Thorsson och Alexia Neimanis obducerar varsin. Jag ber Elina beskriva den tumlaren som hon ska obducera från mun till stjärtfena.
Framifrån så har vi en liten mun. De vilar alltid med, de har ett litet leende i mungipan alltid.
Ja, det har de faktiskt.
De är väldigt karismatiska på det sättet. Mm-hmm. Öppnar man så ser man att de har gott om tänder.
Ja, men väldigt små.
De är väldigt små. Just den här har ännu mindre än vad de brukar just för att det är en ung individ och tänderna har inte kommit fram riktigt ännu. Mm-hmm. Man brukar beskriva dem som spadformade. Mm-hmm.
Och alltså platta upp till då?
Precis, att de är avrundade upp till.
Jaha, sån spad.
Ja, det gör ju att de använder ju inte sina tänder till att jaga så mycket, utan när de äter så suger de i sig fisken snarare än att de faktiskt biter och fångar.
Alltså hur då? Det får du förklara. Hur då?
Nej, men de kan ju greppa fisk med sina tänder. Mm. Men eftersom tänderna inte är vassa så har de inte så hårt grepp. Men när de sen säljer fisken så använder de säljet och suger i. Så att de
alltså, vadå? De äter typ sillströmming eller vad?
Ja, sill är vanligt. Mm.
Och så kommer de då till en sill och så slurpar de i sig den bara? Utan...
Ja, men de kan ju fånga den och sen så suger de i sig. Och liksom...
Hela fisken?
Ja, de säljer dem hela.
Ja, okej. Okay. Och tänderna, de är bara till liksom för att hålla den där lite?
Precis. Så att de dödar ju inte fisken med tänderna utan de bara... Okay. Kan greppa tag i det. Och sen något som inte ser just nu, men som är väldigt fint att veta. Det är att på överläppen så har nyfödda tumlare morrhår.
Jaha, okej.
Okay. När de föds så har de 3-4 krulliga morrhår.
Åh, vad snyggt. Ser att de inte behåller dem?
Nej, de är ju väldigt sköra och bryts rätt av. Men själva känselcellerna som finns där innanför, de är ju kvar livet ut.
Okej. Okay.
Fortsätter vi så kommer vi till fenorna.
Men ögonen här också, de ser väldigt små ut.
Ja, de har väldigt små ögon.
Mm. Okej, okay. Ser de bra? Vet man det?
De använder hörsel alldeles mest, men de har också sett att precis innan de kommer upp till ett föremål, de faktiskt sakta när och man misstänker att de även kollar på det och använder ögonen.
Okej. Okay. Mm. För de använder också sån här sonar, eller hur? Var sitter den?
Ekolokalisering. Men den sitter i melonen, heter det. Så motsvarande deras panna, kan man tänka, mellan näsa och panna. Mm-hmm. Så har de speciellt fett som är extra bra på att fånga upp resonans. Så att de skickar ut ljudvågor och så plockar de upp resonansen, alltså det som står tillbaka från fisken eller botten eller det de riktar ljudet mot.
Mm. Ja, de skickar ut ett ljud och sen kommer det tillbaka. Det är som liksom en sån där vanligt ekolod som man har på en båt. Kommer man se det? Alltså när du har börjat jobba in här, kommer man se? Ser man det som, är det liksom ett enskilt organ? Eller vad?
Man ser att fettet har en annan typ av konsistens i det här området. Men det är svårt att se någon specifik avgränsning. Utan det är snarare att fettet har en annan struktur.
Okej. Tumlarens klickljud som har saktats ner för att vi ska kunna höra det. Vi återkommer till detta om en liten stund. Men som Anna Ros från Naturhistoriska riksmuseet nämnde tidigare så går det dåligt för tumlarna i Östersjön. Innan 1960-talet så var tumlarna ganska vanliga i Östersjön enligt Artdatabanken. Sedan åkte de på samma miljösmäll som andra stora rovdjur i Östersjön, som gråsälar till exempel. Men till skillnad från gråsälarna så har aldrig tumlarna återhämtat sig. Varför, frågar jag Anna Ros när hon står och tar prover från en av tumlarna som ska sparas i den så kallade miljöprovbanken.
Och då undrar man ju varför.
Exakt.
Ja.
Varför?
Men det, alltså, dels ser de ju på randen av sin utbredningsområde. Så det har kanske inte funnits jättemånga tumlar, men vi vet ju att det funnits väldigt mycket fler tumlar än vad det är idag. Mm. Och varför de inte återhämtas, vi kan bara spekulera i vad det kan vara. Generellt sett så tidigare så har det varit väldigt höga miljögiftshalter i Östersjön. Mm. Jämfört med västkusten och andra områden. Så det kan ju spela in. Och sen ja, bifångsten naturligtvis. Det är inte säkert vi får in bifångare tumlare. Det kanske sker, men de kanske inte ringer till oss och lämnar in djuret.
Vi vet att bifångst är ett problem, ett hot. Vi vet att miljögifter som vi har pratat om också påverkar. Under vattenbuller verkar vara också ett problem. Kanske inte direkt dödligt, förutom om det är en explosion i närheten, men mer att det kan exkludera djur från vissa områden där de skulle födosöka, eller mammorna och kalvarna kommer isär om det är ett ljud som skrämmer bort dem. De kanske inte kan vara i de områden där de behöver hitta bra mat på grund av undervattenljud. Så det är ganska mycket som pågår som hot, och kanske varje hot i för sig förutom bifångst är inte dödligt, direkt dödligt, men när man sätter ihop alla dessa, då blir det en stor tryck på individen och populationen.
Men sen har man ju jagat tumlare väldigt mycket förr också, men liksom sälarna förresten. Så det var ju en jakt initialt. Men sen har de inte återhämtat sig, trots att det har blivit fredade så är det fortfarande på väldigt få djur.
Det är ju ett mysterium.
Ja, faktiskt.
Men vad tror du?
Jag vet faktiskt inte, men vi kan också säga det att tumlaren i Östersjön är genetiskt extremt lik den i Bälthavet. Och de kan ju faktiskt få avkomma tillsammans, eller det kan ju alla tumlare få, det kan ju få från Nordsjön också. De kan ju para sig med varandra och få avkomma, men det är en väldigt, väldigt liten skillnad i genetiskt. Så att, och det finns ju fler tumlare i Bälthavet än vad det finns i Östersjön.
Kan det helt enkelt vara så att de bara är trötta på Östersjön? Vi ger upp det här smutsiga havet.
Ja, men det kanske är så att de är, när det är väldigt få djur så är de, koncentreras de till optimalaste ställena.
Mm. Men kan det också ha med alltså, strömmingsbristen?
Ja, absolut. Men det är ju inget nytt det här. Alltså, tumlaren har ju varit väldigt, det har varit väldigt få tumlare i Östersjön under väldigt många år. Även när det var gott om strömming. Så något skumt är det faktiskt. Nu kan vi, tror jag, inventeringar visar på att den fortsätter inte att minska i alla fall, och kanske till och med stabiliseras eller en liten ökning i Östersjön. Men det är väldigt förbluffande, för det är den enda arten som det går dåligt för.
Ja, något skumt är det. Tumlarna återhämtar sig inte som de andra stora rovdjuren i Östersjön. Därför är det viktigt att rapportera in tumlare om man hittar en, säger Alexia Neymanis.
Så det som vi faktiskt vill gärna pusha på är att vi har en inrapporteringssida på Naturhistoriska riksmuseet där allmänheten kan hjälpa oss helt enkelt genom att om de hittar ett dött djur, ett dött tumlare, kan de gå in och rapportera in så vi kan få veta att det ligger där, och då kan vi försöka samla in den och lära oss från den.
Men sedan var det detta med tumlarnas fascinerande hörsel och förmåga att använda högfrekventa ljud när de till exempel jagar. Elina Thorsson har nu dissekerat sig ner till den så kallade melonen som sitter strax framför blåshålet på den lilla valens huvud.
Och framför blåshålet då så har vi en fettvävstruktur som är själva melonen.
Just det.
Som du ser så främre delen här består av väldigt kompakt fettväv som är mycket bindväv i. Och framför det så har vi mer luckor.
Just det.
Mjukare fettväv.
Men hur, alltså ekolokaliseringen, är det ihopkopplat då med hössen alltså? Eller hur funkar det?
Den bästa liknelsen jag har är väl alla ni som någon gång har varit och gjort ett hörseltest. Då brukar man ju testa om man hör både genom örat, men sen sätter de också själva hörlurarna på skallbenet. Och även där kan man ju höra. Så att de hör inte via öronen som utifrån, utan de hör via ljudvågorna, liksom hur det skapar vibrationer i själva organet. Och
så allt ljud, det går genom den här melonen som du kallar det då?
Ja.
Men har man någon uppfattning då, för det är ju de här, det är väl högfrekventa ljud då som de sänder ut. Skapas de i melonen eller?
Ja, det skulle jag tro.
Ja, det var en bra fråga.
Ja,
vi tar det efteråt.
Vi tar det sen. Okej, men på något sätt så sänds det då ut ljud och så tjong in i melonen. Mm. Det är jättekul. Rakt in i melonen. Och sen så hör de det inuti huvudet där då. Men okej, då är det just de där ljuden. Eller kan de också höra typ en motorbåt eller att barn leker på stranden? Eller är det liksom, har man någon uppfattning om hur låter det in i en tumlarskaller?
Min uppfattning är att de kan höra även de ljuden du nämnde. För även de ljuden orsakar ju ljudvågor som färdas genom vattnet.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Och de här ljuden kan ju i vissa fall överlappa med tumlarens egna språk och ljud. Så att när tumlaren jagar använder den ju vissa frekvenser. Och skulle andra saker i dess närhet orsaka ljud av samma frekvens, så blir det ju svårare för dem att jaga. För då vet de inte vilka frekvenser skickade jag ut, vilka frekvenser skickade något annat ut. Och just vad är det som studsar från mig och från något annat. Så att är det mycket undervattensbuller i närheten, så gör det svårare för en tumlare att hitta sin mat. Och det här är ju en art som föresöker stor del av sin vakna tid.
Så våra ekolodsljud som vi skickar iväg från båtar, de kan störa tumlarna?
Det stämmer.
Okej. Apropå ljud då, alltså, har de också kommunikationsläten, alltså som delfiner och valsång har man ju hört och sådär, att det skulle vara liksom kommunikationsläten. Är det likadant med de här?
De kan prata, sen får nog Alexa svara bättre på om de pratar i samma utsträckning som delfiner, men jag tror att delfiner är mer pratsamma av sig än vad just tumlaren är, men de kan också prata.
Jag kan säga att de också pratar med varandra genom klicks och olika ljuden. Det är hur man kan även, kanske du sa det, men räkna på hur många djur finns i ett område. Man sätter ut lite mikrofoner som samlar in klickljud och då kan man räkna ut hur många tumlare ungefär finns där.
Just det, okej. Okay. Ja, men då har vi kommit till huvudet. Det är bara resten kvar då.
Och för den som undrar, det här klickljudet, det alstras av ett organ vid blåshålet. Det här var ett program från vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent var Lars Broström.
Och i Vetenskapsradions lunchsändning handlade det om firandet av ett 150-års jubileum. Det är precis 150 år sedan meterkonventionen kom till. En internationell överenskommelse om vilka måttenheter som ska användas. Och precis hur mycket till exempel ett kilogram är. Precisionen, den blir bara större och större. Och utan den här överenskommelsen vore det svårt med handel och teknisk utveckling.
På RISE i Borås och på Strålsäkerhetsmyndigheten finns de svenska riksmätplatserna. De som håller ordning på de exakta måtten här i landet. De som använder de exakta måtten är både forskare och industri runt om i landet. Nästa gång ett Gripenplan dånar förbi ovanför ditt huvud så kan du ju skänka en tanke åt hur många exakta mått som behövdes för att lyckas med utvecklingen av det.
alla typer av accelerationer, hastigheter, krafter. En massa elektriska egenskaper behöver man också ha koll på. Så att av det RISE har visat här idag så tror jag nästan vi gör alla typer av mätningar för att kunna utveckla den här typen av flygplan.
Säger Per-Olof Marklund på Saab Aeronautics. Men rent praktiskt då? RISE och SSM är våra mätcentraler. Men det är inte så att utvecklarna på Saab springer här hela tiden.
Det är ju en lång kalibreringskedja. Vi vet ju att vi har ett antal riksmätplatser i Sverige. Och vi använder oss av externa firmer som kalibrerar våra mätinstrument. De i sin tur kalibrerar sina kalibreringsmätinstrument mot det som finns på riksmätplatserna. Så det finns en sluten kedja som man vet att de mätningar som görs faktiskt uppfyller kraven. Och rekalibreringar av det här slaget sker ju med regelbundenhet i våra både utvecklingsmiljöer och våra operativa flygplan också.
Hör Vetenskapsradion idag 9:09. Och det här avsnittet hittar du redan nu i appen Sveriges Radio Play. Så en glimt ur veckans avsnitt av Vetenskapsradion Historia. Urban Björstadius och Tobias Svanelid är i Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm och det har sin förklaring.
Många av oss älskar de här miljöerna, trädgårdarna, och vi ska berätta om trädgårdens historia i Vetenskapsradion Historia. Urban, ska du gå iväg och träffa vår första intervjuperson?
Ja, vi knatar iväg och gömmer oss här bakom buskarna så länge.
Ja. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800 heter den andra delen som nu är aktuell. Det här är en bokserie på tre delar som nu alltså är komplett och som berättar svensk trädgårdshistoria från den allra äldsta forntiden fram till våra dagar. Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800, alltså stormaktstidens kungars förhållande till slottsträdgårdar och parker, men också fattiga backstusittare och hur de förhöll sig till trädgårdsterapi och lustfylld odling.
Ja, vi har hittat en plats här bakom humlen faktiskt. Men allra först innan vi går in på humlegårdar, Jens, du har ju faktiskt grävt precis här. Man brukar säga gräv där du står, och det har du gjort här på Rosendals trädgårdar.
Ja, det var ett lite ovanligt uppdrag. Som vi jobbade för Djurgårdsförvaltningen då, Kungliga hovstaterna. De renoverade Rosendals kring slottsträdgården inför kungens jubileum för några år sedan. Och då var vi med och tittade på hur den här trädgården var konstruerad tidigare då.
Sist Jens Heimdal, en av författarna till bokserien om den svenska trädgårdens historia. Hör Vetenskapsradion Historia efter 2 i eftermiddag. Varför ska man lyssna på ett program som porträtterar helt vanliga svenska fåglar? Författaren Thomas Bannerhed, som under denna säsong gör nya avsnitt av Bannerheds bevingade vänner, säger så här.
Jag tror att man kan få syn på fåglarna på ett lite nytt sätt. Det har jag ofta fått beskrivet för mig. Att lyssnare får syn på fåglar som de kanske bara har hört eller hört talas om. Och så upptäcker de fåglar även i sin närhet genom programmen. Sen det andra är, alltså vi lever i en galen värld, och att då uppmärksamma fåglarna som står för en sorts skönhet och beständighet tycker jag känns viktigare än kanske någonsin. Jag tror människor behöver skönhet och tecken på varaktighet, att vissa saker består även i en tid som domineras av Putin och Trump. Fåglarna vet inget om den här galenskapen, utan de lever sina liv. Och det är något ganska vackert och lite trösterikt över det.
Sa författaren Thomas Bannerhed, och i eftermiddag 2:50 handlar det om enkelbäckasinen i Bannerheds bevingade vänner. Så en glimt i det avsnitt av Ekonomiakuten med Maja Åström och experter som vi hör ikväll efter 8.
Ann-Kristina skriver till oss, hennes brev lyder så här. Hej,
Ekonomiakuten. Jag undrar hur den senaste tidens krigshets kommer påverka våra plånböcker och besparingar. Hur ska man spara för att känna sig mindre sårbar?
Ja, det är en av frågorna i Ekonomiakuten som vi har i P1 ikväll efter 8. Det här avsnittet hittar du också i Sveriges Radio Play och på webben sverigesradio.se. Skriv Ekonomiakuten i sökfältet. Nu fortsätter morgonen med nyheter och aktualiteter.
God morgon, det är tisdag den 3 juni. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio där vi ska försöka reda ut hur stor skillnad det egentligen är på migrationspolitiken hos de två partier som leder varsitt block i svensk politik. Socialdemokraterna har klubbat nya skrivningar om migrationen på sin kongress. Vad tänker den moderata migrationsministern? Är man överens på det här området? Vi ska träffa en av Ukrainas ledande militäranalytiker, höra hur han ser på förhandlingarna som pågår, om Ukraina kan kompromissa och vad man behöver göra på slagfältet för att förbättra sin förhandlingsposition. Och så ska vi ta förväl av en klassisk radiosignal, de trumpeter som varnar för en trafikolycka eller en älg på fel sida viltstängslet ersätts idag. Elias Wahlberg heter jag, klockan är 5:30, det blir nyheter.
God morgon, här är Ekot. Idag så väntas åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten Sea Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Även om åtal nu väcks så saknar föräldrarna tydligt svar på varför deras son inte längre lever. Det här menar advokat Mia Sandro som företräder föräldrarna.
Ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför mördades han.
Den 26-årige Grammy-belönade rapartisten Sea Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på Sea Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat brottsmisstankarna.
Reporter här var Kristin Holmberg. Någonting har exploderat eller börjat brinna vid en lägenhetsdörr i ett trapphus i centrala Lidköping natten till idag. Ett äldre par som var i lägenheten skadades inte enligt polisen. Ingen har gripits och polisen har inlett en förundersökning om mordbrand. Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8 enligt USAs geologiska undersökning. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. Minst 7 människor uppges ha skadats i samband med jordbävningen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens kansli har uppmanat EU-kommissionärer att inte delta i Ungerns Pride-marsch i slutet av juni. Detta för att undvika och provocera den ungerska regeringen. Talespersonen för Budapest Pride, Matte Hegedas, är besviken.
A bit disappointed because they really have the power to influence and
jag är ganska besviken för EU-kommissionen har verkligen makt att påverka. Vi behöver det här stödet och solidariteten, säger Matte Hegedos, talesperson för Budapest Pride. Budapest fortsätter förberedelserna för den 30:e Pride-marschen trots att det sker under hotet av ett officiellt förbud. En ny ungersk lag gör det olagligt att arrangera eller delta i Pride och liknande evenemang. Matte Hegedas är lugnet själv när jag träffar honom på Aurora i centrala Budapest. Lokalen som flera icke-statliga civilorganisationer delar på. Men under ytan är Matte och hans kollegor både stressade och besvikna. Uppgifterna i nyhetsportalen Euroactive och i ungersk media om att EU-kommissionens ledamöter uppmanats att inte delta i Pride-marschen har fått Pride-communityn att misströsta. Missnöjet riktar sig särskilt mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vars kansli bett sina kommissionärer att avstå från deltagandet för att undvika politisk konflikt med den ungerska regeringen. Milan Jelovic, Budapest.
Försvarsalliansen NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan i mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbottnen. Istället för stora fartyg som patrullerar Östersjön vill man inom NATO testa om övervakningen kan göras med hjälp av havsdrönare och satelliter. Så vädret i Götaland och västra Svealand, mest soligt väder idag. I östra Svealand och sydligaste Norrland soligt och stackmoln under dagen. Även i mellersta Norrland mest soligt väder. I nordligaste Norrland varierande molnighet med både sol och någon regnskur. Temperatur allmänt 15-20 grader i nordligaste Norrland 10-17 grader och i fjällen så blir det runt 10 grader. Ekot Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Ring P1 måndag handlade en hel del om internationella adoptioner med anledning av adoptionskommissionens förslag. Först ut i denna kortversion hör du Alexander Forselius i Lidköping.
Ja, jag adopterades från Rumänien 94, född i Rumänien 91, och jag tycker det är väldigt jobbigt att man ska förbjuda. Jag tycker man ska vara liksom mera, så liksom försöka sätta åt de här som håller på med handel, men att förbjuda blir lite knasigt. Det är som att förbjuda mataffärer för att vissa snattar.
Mm. Det är ju ett förslag om att förbjuda. Det, vi hörde ju Valtersson här, ministern, som sa att ja, vi vet inte ännu, vi ska titta på det. Men det är ju inte rättssäkert enligt kommissionen. Man har inte helt kontroll över den här processen. Vad tycker du hur borde man kunna få det?
Det är svårt för mig att säga, men att man sköter det via staten.
Ja, att man inte ska ha det som en privat organisation som det är nu.
Alltså jag tänker att Adoptivcentrum kan bli statligt.
Vad mer tänker du kring, eller hur reagerar du i övrigt på kommissionens olika förslag om en ursäkt?
Jag tycker det är bra däremot att de vill införa olika möjligheter för oss att få stöd till återresa och så vidare och mötesplats och så. Så att det tycker jag var ju ändå kul att de har den inställningen i alla fall. Även om det känns lite stämplande att de vill liksom kanske förbjuda nya adoptioner, men att som att det var ett misstag att man blev adopterad, det är det som jag tycker är lite jobbigt. Men jag tycker det är bra att de ändå har bra förslag också.
Kan du utveckla det lite grann med att det känns som att du var ett misstag, eller vad sa du?
Ja, men inte jag, att jag har misstaget att det blir så när man ska förbjuda adoption. Att det är, så uttryckte hon sig i DN i debatt.
Att det finns en risk att man ser på lyckade adoptioner så att säga, som att alla blir misslyckade på något vis.
Hon var person som skrev hon att hon tyckte att hon såg det som ett misslyckande att man behöver bli adopterad till ett annat land. Liksom, eller att det var att man behövde göra så.
Hur har du ställt dig till adoptioner genom din uppväxt i Sverige?
Ja, men jag tycker det är väl bra. Det var väl ändå sättet för mig att klara mig på något sätt.
Det känner du dig trygg med så att säga?
Ja, det är jag.
Vad tycker du, finns det något som saknas i debatten kring det här?
Ja, mera våra synpunkter och sådär. Och det är väl det som kommer fram på något sätt. Att också vi upplever det lite grann. Vi adopterar då inte bara hur man ser på det som barnhandel. Eller så var det inte i mitt fall, utan det var ju en väldigt bra process som jag gick i mitt fall.
Att det är lätt att glömma bort att det finns många bra adoptioner också. Är det det som du vill trycka på?
Att man stämplar allt som liksom kriminellt och blir fel på något sätt.
Har synen på adopterade förändrats sen, tycker du, från ditt perspektiv, sen de här avslöjandena kom om att det faktiskt förekommer handel?
Jag tycker att det inte som jag sett under kort tid, men jag tycker ändå att det här med adoptioner är någonting som är blivit, kanske som jag blir rädd för, ska bli liksom mer stigmatiserat igen.
Jag springer vidare till Härnösand. Där finns Elisabeth Norlin. Välkommen Elisabeth.
Ja, tack. Tack så mycket.
Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om den här adoptionsutredningen. Mm. Jag är själv adoptivförälder, adopterade två barn på 80-talet. Och det man inte tar upp det är vad har de här barnen haft för framtid om de inte hade fått chansen att bli adopterade. Det är förskräckligt att det inte har gått rätt till i alla adoptionsärenden. Men att gå därifrån till att förbjuda all adoption, för de flesta adoptionsärenden har ju ändå gått rätt till. Och barn som är hämtade på barnhem, det är ju ett tecken att föräldrarna inte har kunnat ta hand om sina barn. Och de har ju inte heller haft någon framtid i sitt land. Jag kan ju säga att min dotter, hon hade inte levat idag för att hon adopterades från Indonesien. Och 1,5 månad efter vi hade kommit hem med henne så förbjöd indonesiska staten all utomlandsadoption. Mm. Då dog varje dag barn i koleraepidemi på det barnhemmet hon kom ifrån. Mm. Så hon hade förmodligen inte levat, för hon var sjuk när vi kom hem med henne också. Mm. Och vår son, han hade fått vara på barnhemmet, han är från Thailand. Där gör man stora efterforskningar för att det vanligaste sättet, det finns ju inte abort. De här barnen har ju varit aborterade om abortmöjligheterna har funnits. De mammorna där skriver in sig på sjukhus, alltså i Thailand, och sen så rymmer man. Och thailändska staten, de gör efterforskningar på föräldrarna, på andra släktingar, och sen söker man thailändare som är villiga att adoptera. Och därför får man inte små barn från Thailand, för det tar ju tid att hela den här processen. Mm.
I den här diskussionen så, för jag pratade med Alexander innan, jag vet inte om du hörde honom, men han var ju inne på lite samma spår som du, att det är lätt att glömma bort alla adoptioner som faktiskt har gått rätt till och att det har fungerat väl. Känns det som att man skuldbeläggs lite här, eller vad är du liksom ute efter lite?
Ja, jag är faktiskt väldigt upprörd. Väldigt upprörd. Och jag håller med honom att man borde ha bättre kontroll. Istället för att förbjuda så ska ju kontrollerna vara bättre.
Men tror du att det går att få bättre kontroll med tanke på att det här har uppdagats även i nutid, felaktiga adoptioner?
Ja, jag tror att risken är större om man hämtar ett barn från en familj.
Mm. Så det är kanske att man ska förbjuda vissa processer, vissa sätt att adoptera på, kanske du vill.
Ja, man behöver titta över det i alla fall.
Vad är det du befarar med den här utredningens förslag?
Ja, jag befarar att det kommer att bli svårt för de adopterade barnen som finns här.
Hur då menar du?
Ja, att man ser på dem på ett annat sätt.
Vi ska till Mariestad och prata om äldreomsorgen, tror jag. Annika Lett, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Vad vill du berätta?
Ja, jag ringer väl angående mycket. Man hörde ett reportage idag på radion om ett serviceboende i Göteborg där det är fruktansvärda när de ligger i sina blöjor i avföring och de trycker på larmknappar och ingen personal kommer. Men alltså, det här är ju inte unikt för Göteborg. Det är ju på otroligt många platser i Sverige. Mm. Kommunalt som privat. Mm. Jag jobbar ju själv inom vården, har gjort i 44 år. Och inte inom äldreomsorgen men inom akutsjukvården. Och kom i kontakt med många som kom in. Och alltså, det är ju ett miserabelt skick många gånger.
Vad är det du ser?
Ja, men det är ju som man säger, det är omvårdnaden brister ju. De är ju hygien, det existerar ju liksom inte. Det är fruktansvärt syn att se. Man blir så ledsen, gör man.
Kan man då kan man som anställd på akutmottagningen larma om det då tillbaka? Vad finns det för rutiner när man ser att omvårdnaden brister?
Inga rutiner alls. Jag frågasatte många gånger om man inte skulle skriva en avvikelse till det här vårdboendet. Men, men det känns som att de äldre har så dålig status i samhället. Det är liksom ingen som bryr sig. Och det är, man hör ju rapporter om vanvård, att de avlider av det, och våldtäkter och sår som är, med maskar. Som, men alltså, det blir ett reportage men ingen uppföljning.
Kommer du ihåg under pandemin, då pratade vi mycket om äldreomsorgen. Ja. Vad hände
och vad
sen?
Vad har hänt efter det? Ingenting. Och nu hade jag min mamma själv då på ett äldreboende, och jag kan säga att jag blev så chockad, så jag trodde inte att det var sant. Det här med liksom hygien, att man kanske får hjälp med att tvätta sig lite på morgonen. Nej, man upp i en rullstol, inte gå på toaletten, inte skölja munnen, ut i matsalen, och där satt de då. Och jag har ju begärt ut dokumentation från hennes omvårdnadsjournaler. Och det finns ju ingen. På det sista halvåret min mamma levde så har hon fått duscha 3 gånger. Och det kan nog stämma, för att jag skötte ju inköp av hygienartiklar. Och det var ju ingen större åtgång på det. Och en tandkrämstub, där hade hon under hela sitt vårdboende på 1,5 år. Och den var ju lika full som när jag satte dit den.
Och det verkar fungera på väldigt olika sätt. För på en del ställen är det ju fint och bra. Och andra ställen inte alls.
Och då gäller det ju att man som anhörig verkligen kollar upp alltså rekommendationer på boenden. Men vad jag har förstått, för jag har ju klagat hos kommunen, jag har klagat hos cheferna. Och kommunen då, de har väl tillsatt en ny tjänst. Och det låter jättebra. De har vetat om den här problematiken i mer än 3 år.
Vi måste avsluta programmet, Annika. Men vad jag förstår på dig, så man måste ha mer kontroll helt enkelt så att det fungerar.
Ja, ja, ja.
Där tog programtiden slut, men vi kan prata mer om äldreomsorgen, vilket ju Annika Lett i Mariestad lyfte i den här korta versionen av Ring P1 måndag. Vi är tillbaka tisdag förmiddag 9:30-10:00. Hör av dig till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Vi har också diskussioner i sociala medier såklart. Producent Anna Landelius, tekniker Anton Embrand. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
Det är den andra dagen i den judiska högtiden Shavuot. Vi möter Annabel Gyllenspets som berättar om Rut och Nomi i dagens andakt.
Idag är det den andra dagen av Shavuot. Tiden för givandet av lagen till det hebreiska folket vid Sinaiberget. Och då brukar vi läsa berättelsen om Rut och Nomi i Bibeln under morgongudstjänsten i synagogan. Det är en romantisk saga om förlust, trohet, kärlek och lojalitet som utspelar sig omkring 1000 år före vår tideräkning. Historien börjar med att Nomi, hennes man Elimelech och de 2 sönerna Mahlon och Kiljon flyttar från Betlehem till Moab, nuvarande Jordanien, under en hungersnöd i hemtrakterna. De båda sönerna gifter sig så småningom med varsin moabitisk kvinna, Rut och Orpa. Tragiskt nog så dör pappa Elimelech och snart därefter även de båda sönerna. Nomi, Rut och Orpa lämnas nu som barnlösa änkor. När Nomi och svärdöttrarna förlorat sina partners bestämmer sig Nomi för att återvända till sin hemstad Betlehem, där det nu inte längre råder hungersnöd. Svärdöttrarna vill göra Nomi sällskap och de ger sig av alla 3 tillsammans. Det är vår och de färdas troligen till fots längs kända vägar, med all säkerhet i något större sällskap med beskydd. Någonstans på vägen ångrar sig Orpa och hon återvänder hem. Rut däremot säger till sin svärmor: försök inte övertala mig att överge dig och vända tillbaka ifrån dig. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar också jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra med mig vad som helst, endast döden ska skilja oss åt. Det är ett vackert landskap de vandrar igenom. Grönskande dalar med olivlundar och dadelpalmer. På marken skira vårblommor i gräset. De båda kvinnorna håller sig nära varandra. Nomi berättar om sin hembygd förut. Om släktingarna hon inte sett sedan hon lämnade Betlehem. Nomi lär ut om traditionerna och lagarna i Judén. Om tider för sådd och skörd. Om villkoren för ensamma änkor. Rut försäkrar Nomi att hon ska göra allt hon kan för att hjälpa Nomi till ett värdigt liv. Att hon ska slippa leva som tiggare. Nomi börjar se ett hopp för framtiden, även om sorgen efter maken och sönerna ännu väger tung över henne. Din Gud är min Gud. Detta som Rut säger till Nomi är den viktigaste anledningen till att vi läser berättelsen om de två kvinnornas öden. Vi ser upp till Rut för att hon frivilligt gav upp sin egen tro och kultur för att omfamna den judiska tron och följa Nomi. När Gud gav lagen till Moses på Sinaiberget skrämdes folket av tordön och blixtar till underkastelse. Rut däremot, hon tar emot lagen och vill leva som judinna alldeles frivilligt av kärlek och övertygelse. Och så ska det ju vara. Det kan låta väldigt enkelt, men den här berättelsen lär oss också om det som på hebreiska heter chesed, orubblig vänlighet eller omtanke. Chesed är att göra gott, att läka, att ta hand om. Det gör Rut. Och hennes omtanke om sin svärmor Nomi leder till slut till att Rut finner en ny make och de får en son som blir farfar till kung David. Nomis och Ruts tillvaro som fattiga änkor är över. Berättelsen får ett vackert och lyckligt slut. Och jag kan ännu en gång dra en suck av lättnad. Trots att jag vet hur det slutar. För det är inte bara Ruts tillgivenhet och uppoffringar jag läser in. Hon blir en riktig människa som står framför mig med allt som en människa är. Hon väcker så många känslor i mig att jag blir sentimental. Och det händer annars inte så ofta. Under Shavuot läser vi ur Saltaren och jag avslutar med några rader. Den hjälplöse reser han ur gruset. Den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk. Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. Kom till ro, min själ. Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.
Har hört Annabel Gyllenspets som utifrån sin judiska tro talade om högtiden Shavuot. Musiken i programmet heter Rhythms of Tof Miriam. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Salberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. En högtrycksrygg sträcker ut sig över Skandinavien samtidigt som ett omfattande lågtryck drar in över Norska havet och rör sig sakta åt nordost. Utsikter till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsyra. Syd eller sydväst och ökande 11 till kuling 16 meter per sekund. Ikväll avtagande, i natt 6 till 11. Mest god sikt från i eftermiddag passerande regn. Skagerrak och Kattegat, väst 6 till 11. Under dagen vridande till omkring syd och något ökande. Mest god sikt från ikväll passerande regn. Värnen, sydväst 3 till 7. Ikväll syd, i natt tillfälligt något ökande. I natt regn med måttlig till dålig sikt, annars god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 1 till 6. Fram på dagen ökande västerifrån och vridande till omkring syd 4 till 9. Mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 4 till 8. Ikväll syd och i natt något ökande. Mest god sikt. Rigabukten, sydväst 4 till 8. Fram på dagen väst eller växlande 1 till 6. Mest god sikt. Finska viken, sydväst 5 till 10. Imorgon bitti något avtagande. I eftermiddag skurar, annars god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Nordväst 2 till 7. Ikväll syd och ökande 4 till 9. Mest god sikt. Bottenviken, sydväst 2 till 7. Tidvis växlande. I eftermiddag syd och ikväll ökande till 5 till 10 meter per sekund. Mest god sikt. Imorgon ger ett djupt lågtryck ute på Norska havet upphov till allmänt sydliga vindar på samtliga farvatten. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 23 cm över nollnivå i RH 2000. Ratan 13 över, Sundsvall 12 över, Stockholm 14 över, Karlskrona 20 över, Klagshamn 19 över och Göteborg 4 cm över nollnivå i RH 2000. Värnens vattenstånd är 39 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 5. Torsminde, sydväst 7 meter per sekund. Oxefyr, nordväst 1. Skagen, väst 7. Nordkoster, sydväst 4. Väderöarna, väst 8. Måseskär, väst 10. Pålgrunden, sydväst 11. Naven, sydväst 5. Vinga, väst 7. Nidingen, väst 8. Anholt väst 6, Hallandsvädrö väst 5, Drogden nordväst 3, Falsterbo nordväst 5, Arkona väst 4, Skillinge väst 1, Hamrodde sydväst 3, Hane och Ölands södra udde väst 3, Ölands norra udde väst 5, Harstena väst 4, Hoburgen väst 3, Fårösund väst 5, Landsort väst 7, Skarpö väst 3, Svenska Högarna sydväst 6, Söderarm väst 7, Finska Ute väst 6, Nyhamn sydväst 6, Märket väst 8, Örskär väst 6, Äggegrund nord 4, Kuggören och Brämmen nordväst 5, Lunge nordväst 3, Skogsudde nordväst 2, Jännersklubb väst 3, Holmen nordväst 4, Bjureklubb väst 7, Piterönskär nordväst 4, Rödkallen sydväst 3, Kemmefyr syd 7 och så avslutar vi med Storan sydväst 3 meter per sekund. God morgon!
Ja, god morgon. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Elias Wahlberg bakom den här mikrofonen. Bakom den vid bordet bredvid finns Carmen Dickson som ger oss nyheter. Vad ska det handla om idag?
Ja, det kommer bland annat handla om att det nu väcks åtal efter mordet på Göteborgsrapparen C. Gambino.
Sen om pressen på de amerikanska universiteten. Vår korrespondent har varit i Ohio. Och så blir det debatt om migrationen också den här morgonen. Socialdemokraterna och Moderaterna om hur deras politik på det området egentligen skiljer sig åt. Klockan, den är 6. Här är Ekots nyheter. God morgon.
Åtal väcks efter mordet på Göteborgs rappare. NATO ska avsluta sin förstärkta närvaro på Östersjön. Och så får vi en rapport inifrån Gaza. Ja, idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rapartisten C. Gambino, som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Men rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger advokat Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen. Och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför. Och det är väl det som mina klienter gått och väntat på. Varför mördades han? Han sitter här ett tag på så gräsis i öran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammisbelönade rapartisten C. Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. På en betongpelare står skrivet, älskad för alltid, vila i frid, djupt saknad. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv med liksom drömmar och framtidsplaner som då överhuvudtaget inte har någonting med den här påstådda kopplingen till gängkriminalitet att göra, utan verkligen tvärtom.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Jag tycker att det är svagt. Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. Den svåra situationen i Gaza har fått många unga där att leva i fruktan och tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon från södra Gaza har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre nått hem och kan inte få behandling för den sjukdom som han lider av.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Mohammed förlorade sin far när han hjälpte till att transportera skadade från ett tältläger till sjukhus strax efter att ett granntält attackerats. Hans farföräldrar har också dödats, två mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp, en ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. Hoppet jag hade om att återvända till Rafah försvann när de demolerade hela vårt kvarter. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Jean-Charles Ellerman-Kingombe, som är NATOs biträdande generalsekreterare för innovation, hybrid och cyber, pekar på att insatsen både kostar pengar och kräver stora resurser.
Deploying a mission as the Baltic Sentry is not cost-free. I mean, there are lots of frigates, lots of staff, assets provided by allies. While these assets are in the Baltic Sea, they cannot be other places.
Bland annat härifrån marinbasen i Karlskrona har svenska örlogsfartyg åkt ut på Östersjön under NATO-flagg för att delta i operation Baltic Sentry. Målet, att skydda de många sjökablarna på Östersjöns botten. Men nu förbereder sig alltså NATO för att avsluta operationen och att ersätta den med något annat. För istället för stora örlogsfartyg vill man testa om havsdrönare, satelliter och sensorer som mäter och lyssnar kan ta över istället. Och de första försöken, de är redan gjorda.
So we had a first couple of sea drones in the water back in March, but in June we will be deploying a fleet of 60-80 sea drones.
Något slutdatum för Baltic Sentry som i omgångar har förlängts vill man från NATO inte kommunicera. Om operationen faktiskt haft någon nytta är svårt att säga. Men Jean-Charles Ellerman-Kingombe pekar på att inga större incidenter har hänt medan den pågått.
There has not been any major incidents for the past months since the deployment of the Baltic Sea. Whether that is because of the Baltic Sentry or other reasons, difficult to say.
Skulle drönare, sensorer och satelliter klara av att vaka över Östersjön finns fler områden som kan bli aktuella för tekniken. Exempelvis Nordsjön eller Medelhavet. För behovet av övervakning kommer att bli allt viktigare.
Surveillance in any case will increase in importance.
NATOs Jean-Charles Ellerman-Kingombe, reporter här Mikael Eriksson. Polens premiärminister Donald Tusk kommer att begära en förtroendeomröstning för sin koalitionsregering i parlamentet. Med den vill han testa sammanhållningen i sin trepartikoalition efter att högernationalistiske Karol Nawrocki vunnit presidentvalet. Nawrocki är oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat och kan som president komma att stoppa lagförslag som regeringen lägger. Det har blivit svårare för apoteken att rekrytera kompetent personal efter omregleringen och privatiseringen för 15 år sedan. Det visar en utvärdering som Konkurrensverket låtit göra.
Apoteksbranschen upplever ju idag att det är svårt att anställa apotekare och receptarier därför att man faktiskt väljer bort apotek som arbetsplats.
Sofia Kjellvemark-Sporong är professor i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet. Hon och en kollega till henne har granskat omregleringen av apoteksmarknaden för 15 år sedan. Den visar att tillgängligheten ökade, i alla fall i tätbefolkade områden, med fler apotek och längre öppettider. Samtidigt har apoteken blivit mindre och hanterar färre recept per enhet. För personalen har det inneburit mindre rådgivning, mer ensamarbete och obekväm arbetstid.
Väldigt tydligt är ju att den här delen som handlar om hälso- och sjukvård, den väger lite mindre idag, medan det som handlar om försäljning har fått en ökad vikt.
Och det här har påverkat arbetsmiljön negativt och gjort apoteken mindre attraktiva som arbetsplats. Istället söker sig apotekare till sjukvården, läkemedelsindustrin och myndigheter. Enligt Sofia Kjellvemark-Sporong borde apotekarnas kompetens utnyttjas bättre.
Jag skulle vilja be våra politiker att fundera på vad man vill ha apoteken till.
Reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Idag går Sydkorea till val, ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Landets ekonomi och relation till Nordkorea är några av de stora frågorna i valet där ett maktskifte väntas. I support Kim.